Då så, då tänkte jag ta vid här och fortsätta på det som Anders har lärt oss nu då, hur vi kan utnyttja virtualisering på ett effektivt sätt för att framförallt få våra labbmiljöer att funka bättre och snabbare och smidigare. De senaste åren när jag har varit ute i den här ALM-svängen och tittat på utvecklingsprocesser och hur man kan effektivisera saker. Vad är ALM kan man börja fråga sig då. Va? Det är härligt med alla de här akronymerna. Application Lifecycle Management. Idén om hur vi kan få bättre snurr på vår mjukvaruprocess. Från idé till utveckling till förvaltning av de produkter som vi tar fram. Och i det arbetet så brukar det bli en hel del diskussioner runt hur gör vi saker. Hur kan vi göra saker smartare? Hur kan vi göra saker billigare? Och på senare tid så har det varit ganska mycket diskussioner runt hur kan vi göra saker billigare. För många har ju haft en ganska begränsad budget det senaste året. Och som sagt, tittar man på det här med kostnader på en IT-avdelning så är det väl ganska allmänt känt nu för tiden att 80-90% ungefär, det går åt till drift och förvaltning av befintliga applikationer. Och kanske en 10% blir över då till vidareutveckling och nyutveckling. Så naturligtvis så har ju mycket av fokuset för kostnadsbesparingar och effektivisering legat på det området då. Och där tror jag har varit en väldigt bra katalysator för att få upp intresse för det här med virtualiseringsteknik. För det är ett jättebra sätt att reducera antalet servrar, reducera antalet tekniker som behövs för att springa omkring bland de här servrarna och få bättre effektivitet i hanteringen av miljöerna då. Och det är ju jättebra att det arbetet sker, för då kanske kostnaden för IT-driften går ner lite grann så att vi kan fortsätta få utveckla ny funktionalitet. På utvecklarsidan så borde man ju ta ungefär samma angreppssätt här då och titta på hur vi kan få ner kostnaderna i utvecklingsarbetet och göra det på ett bättre sätt. Och som sagt, det är ju mycket det jag har varit ute och försökt hjälpa till med och diskutera med företag hur man kan göra det på ett bättre sätt. Vi har jobbat mycket med Team Foundation Server och TFS och Visual Studio-paketet för att i en Microsoft-utvecklande organisation göra saker lite smartare. Det har i dagsläget ofta inneburit att man har tittat på arbetsprocessen. Titta på det här med agila arbetssätt, komma bort ifrån vattenfallsmodeller där vi gör kravställning först, analys, design, vattenfallsorienterat program på ett helt sätt. Till att kanske göra saker i lite mindre bitar så vi blir lite mer agila. Många har gått över till Scrum och det tankesättet. Det har ju fallit väl ut, så många har ju kommit in på det, på den banan idag och sparar en hel del tid på det sättet skulle jag vilja tro. Ett annat område som många får upp ögonen för när man börjar titta och tänka utifrån det här agila eller lite lean-orienterade synsättet, det är ju att just bygga in synsättet att vi tittar på vår process och går in och studerar vad vi kan göra lite bättre eller vad vi har onödigt arbete som vi då kanske kan göra smartare på ett annat sätt. Och det många har sett då, det är ju att sådana här grundläggande practices som källkodshantering, en bra branschningsstruktur, automatiserade byggen, det har man liksom inte haft på plats. Och så har man kunnat jobba med det då för att få lite bättre snurr i maskineriet och snabbare kunna bygga saker. Men vad man nu ser när man har kommit så pass långt i sitt tankesätt är att nu börjar man komma igång med det här och tänka på ett lean-orienterat sätt. Var inne på att liksom leta efter flaskhalsar och hur vi kan göra saker bättre. Och ett område som har fått stort fokus nu den senaste tiden som jag ser, det är ju testning då. Vi lägger förhållandevis mycket tid på test. Det kan vara på grund av att det är ganska ostrukturerat för många. Så att vi kör lite famlande så här och försöker testa så gott vi kan. Det tar ju sin tid i sig själv, för man är osäker på om man har testat rätt eller inte. Så man kanske gör saker dubbelt och eftersom man inte har något strukturerat testsätt så kanske man då får göra om saker i onödan om inte annat. Gör man det väldigt ostrukturerat, då brukar det komma tillbaka i slutändan att vi får mycket defekter som vi får lägga tid på att fixa i efterhand. Så det där kostar ju väldigt mycket tid. De som jobbar väldigt strukturerat, de har ju också en kostnad för det här naturligtvis. För det kostar ju att underhålla testplaner och testfall och att se till att man kör det på ett rationellt sätt. Så det finns väldigt mycket som vi kan göra på testsidan. Och det är också det som Microsoft har fått upp ögonen för därav den nya produkten för testhantering. Jag tänkte vi skulle i första hand fokusera på labbdelen av testbiten, det vill säga hur vi kan hantera förutsättningarna för att göra test. Och jag ska försöka visa vad den här produkten som heter Microsoft Lab Manager, en del av den stora testplattformen, hur den fungerar och vad vi kan göra med den. Jag kommer inte gå in så väldigt mycket på varför man gör saker på ett visst sätt eller hur man faktiskt gör det. Det hinner vi inte med på den här timman, utan Thomas kommer prata en del om sina erfarenheter och motivera lite grann till varför man ska jobba med vissa bitarna. Nu tror jag vi har lite mer tid än vad vi hade från början också, så att vi kan nog ta lite avstickare in i testverktygen också, vilket ligger ovanpå den här plattformen så som jag tänkte lägga upp det idag då. Men som sagt, vi har skapligt med tid, så ni får gärna komma med frågor och så kan vi titta på så mycket vi hinner av produkten här då. Det finns ju alltid en orsak till varför man vill ta till verktyg. Det här med att spara tid, det var ju någonting som ligger rätt i tiden naturligtvis, att vi vill bli mer effektiva och mer kostnadsmedvetna. Men det finns ganska många motiv bakom den här produkten. Som exempelvis det här med att miljöer som vi ska testa i är komplexa att hantera. Det kan göra att vi testar inte realistiskt, på grund av att ska vi sätta upp en produktionslik miljö, ja, då behöver vi ha databasserverar separerade från applikationsserverar. Vi kanske behöver ha webbkluster, vi ska ha maskiner med brandväggar och så vidare. Riktigt sofistikerade testmiljöer helt enkelt. Och ska det vara fysiska maskiner, då blir det mycket hårdvara och mycket, mycket administration runt det där. Men vi vill ju helst testa på det sättet, för det skulle ju ge oss den absolut bästa kvittensen på om saker funkar som det ska. Men det är en utmaning som vi har. En annan utmaning som många har, det är ju det här med vad ska vi testa för någonting? Ska vi testa på ett realistiskt sätt återigen, då ska vi testa så som våra kunder kör systemet. Och det kan ju innebära olika Windows-versioner, olika SQL-server-versioner, olika browser-versioner. Bara där har vi en matris av olika miljöer som vi skulle behöva testa av. Om vi nu drar på lite grann och försöker vara ambitiösa i våra testande, och då kanske vi sätter upp miljöer som representerar bitar av det här. Då får vi naturligtvis en risk att eftersom vi nu sätter upp komplexa miljöer och multipla konfigurationer och saker och ting, att vi kanske inte utnyttjar den hårdvara som vi investerar här på ett effektivt sätt. Så vi kan göra det, men det blir kostsamt och det kanske inte blir så effektivt det heller. Så det där skulle vi vilja kunna komma åt på ett bra sätt då. Ett annat område, det är om man lämnar själva infrastrukturbiten, och som också är någonting som är väl adresserat i Test Professional-produkten, Microsoft Test Management-sviten som kommer i 2010, där vi får verktyg för testplanering och testkörning, men också effektiv defekthantering. För det är ju så att vi får gärna den här pingpong-effekten som Dag visar i sin animation, att vi rapporterar in fel och det bollas fram och tillbaka mellan utvecklare och testare. Ju svårare buggarna är att reproducera, kanske på grund av de här faktorerna, desto mer kostar och desto mer arbete måste vi lägga på att hantera det här. Och sen sist men inte minst, det här lean-tänket och de agila metoderna har ju i mångt och mycket manat fram till att vi gör saker i korta iterationer för att tidigare synliggöra saker och kunna reagera på utmaningar som vi har i utvecklingsarbetet. Det här brukar ju då medföra att vi måste installera systemet oftare, vi måste testa systemet oftare. Så loopen runt hela utvecklingsarbetet, den kortas ju. Så ska vi kunna göra det där på ett bra sätt, jobba agilt på ett bra sätt, då måste vi också ha bra verktyg för att göra det på ett effektivt sätt. Så inte helt otippat då, så målet med själva lab management-produkten, det är ju att bygga en infrastruktur för att stötta den här typen av problematik. Så här får vi då verktyg baserade på System Center och Hyper-V för att hantera virtuella eller någon form av miljöer i testsammanhang, så att vi snabbt kan skapa upp de komplexa miljöerna. Vi kan skapa upp dem när vi behöver dem, så att vi kan utnyttja resurser på ett bättre sätt. Men det där vill vi kunna få bra verktygsstöd för. Vi vill kunna få hjälp att testa mer effektivt, så vi snabbar upp själva testprocessen. Det kanske inte ligger klockrent inom lab management, men väl inom den här test management-sviten, att kunna få bättre struktur på testarbetet, så vi gör det på ett smartare sätt då. Defekthantering. Det finns ett tema i den nya produkten som är baserat på att vi ska helt eliminera det här problemet med jag kan inte återskapa det här felet, eller det funkar på min maskin. Och det byggs in stöd i verktyget för att som testare kunna samla in så mycket information om feltillståndet, så att utvecklaren ska inte kunna skylla på testaren längre eller bolla tillbaks bollen, utan man ska ha rätt förutsättningar för att kunna analysera problemet och lösa det mycket, mycket snabbare än vad vi kanske traditionellt är vana vid att kunna göra då. Och den sista biten som också är en del av lab management-produkten, det är stöd för att ta vid där byggprocessen idag slutar och kan då knyta ihop säcken med deployment-biten. Se till att när vi släpper en version för test eller för produktion, att vi kan, ja, framförallt test då, enkelt få den driftsatt. Så att vi inte behöver ta den felkällan med i kalkylen och framförallt kunna snabba upp det förloppet också då. Så det är väl de bitarna som jag tycker är de mest centrala i lab management-produkten då, att kunna stötta allting ifrån skapandet av miljöer till att se till att när testaren vill testa att rätt miljö finns på plats, att produkten som vi har byggt snabbt kan skjutas ut i den testmiljön. Och när vi sedan testar i miljön, att vi, om vi hittar fel, att vi kan samla in information om hur produkten har betett sig i den specifika miljön, så att en utvecklare kan återskapa och fixa det problemet helt enkelt. Och jag tänkte vi skulle ägna en timme ungefär då åt att titta på hur produkten fungerar. Så vi kör mycket produkten här då och försöka täcka in ganska mycket av det som är de här målen som vi vill adressera för att lösa de utmaningar som vi har idag. Det är så att vi börjar med att prata lite grann om uppsättning och konfiguration. Bygga vidare på det som Anders hade med här då, om hur System Center och Hyper-V funkar. Så nu lägger vi på det som behövs för att få lab management-produkten på plats. Vi ska sedan skapa lite miljöer och titta på hur man kan sätta upp testmiljöerna som vi ska jobba med som testare och som utvecklare också eventuellt. Titta lite grann på verktyget för manuell testkörning som är då en del av den här Microsoft Test Manager-produkten och visa på hur kopplingen mellan manuell test och virtuella miljöer eller miljöer hanterade av Lab Manager fungerar. Och sen vill jag ta det vidare ett steg till och visa på möjligheten att automatisera en del av de manuella testfallen och utnyttja samma mekanismer för att köra de här automatiska testerna i lab management-miljön helt enkelt. Och sen på slutet även då knyta ihop det här med automatiska byggen. Vi kan titta på lite runt de nya byggmöjligheterna i 2010 och hur deployment-biten funkar gentemot lab management-biterna då. Så det blir ganska mycket koncept och ganska mycket vad man kan göra. Och så får vi se hur mycket konkret vi kan skohorna in under den här timman då. När det gäller själva installationen och konfigurationen av den här produkten, så som jag sa i början, jag är en utvecklare. Jag är van att sitta i Visual Studio. Jag vet inte vad ni tänkte när ni såg den här System Center-konsolen. Men när jag öppnade den första gången så kan jag säga, min känsla var att väldigt vad inställningar det fanns här. Väldigt vad mycket knappar man kunde trycka på. Antagligen så som en IT-kille känner när man öppnar upp Visual Studio. Fast det är man ju van vid. Så lite grann som den här bilden där borta helt enkelt. Man är någonstans ute i rymden här och ska försöka få saker som man inte är van vid på plats. Lab management-produkten i alla fall. Den lirar ju ihop med virtualiseringslösningen från Microsoft. Så vi har Hyper-V-botten där vi kan sätta upp ett antal virtuella maskiner som ska representera våra testmiljöer. Vi kan jobba med sådana här library shares eller libraries för att skapa mallar för att effektivt kunna skapa nya testmiljöer. Och i dagsläget så är det då drivet av System Center, den här Virtual Machine Manager för att hantera själva processen av att sätta upp templates och skapa nya virtuella miljöer. När väl infrastrukturen är på plats, ska jag vilja säga, så som testare och som utvecklare så behöver man inte titta in i de här verktygen igen. Utan det är en ingångsgrej. Man sätter upp det. Det gör väl en typiskt en driftsoperatör eller den som sköter maskinerna. De installerar servrar, sätter igång Hyper-V och allt det här. Sen får ju någon hjälpa till att skapa de mallmiljöer som man ska jobba med. De operativsystem som man ska ha tillgängligt i utvecklingsarbetet och i testarbetet sen. Men efter det så är en av de stora tankarna med produkten, det är att som utvecklare och som testare så ska vi själva kunna hantera våra egna miljöer. Och det är säkert mer än en i det här rummet som har varit med om man vill få till en ny testmiljö till exempel i sin organisation, så är det inte gjort på en kafferast, utan har man tur så kanske det är gjort innan projektet är slut i alla fall. Det kan ta någon vecka eller två innan man har fått installerat en ny testserver eller för den delen skapat upp en virtuell maskin att göra tester i. Får vi väl det här grundläggande på plats så behöver vi inte ha det problemet alls, utan då kan testledaren eller någon tekniker i projektet beställa fram en ny testmiljö genom verktygen i det här testmanagementprodukten. Men den biten finns på botten där. Ovanpå det sen så har vi Team Foundation-servern och det är samma gamla kära TFS som förr med tillägg nu för funktionalitet för lab management. Delen. Så vill man jobba med lab management i sin TFS, då måste man köra 2010 till att börja med. Och sen konfigurerar man TFSen så att den känner till vilken System Center Virtual Machine Manager den jobbar med. Men sen efter det så kan vi jobba med TFS-verktygen och Visual Studio-verktygen för att administrera våra miljöer. I botten samma funktionalitet som förut. Det har lagts till stöd för testfallshantering. Som också är återigen en del av den här nya testmanagementprodukten. Så jag ska visa lite grann av det, även om fokuset som vi har nu det är ju naturligtvis den här biten. Men det låter väl bra det här med att när du väl är på plats så behöver vi inte jobba så mycket med de här IT-verktygen. Det tycker jag var en lättnad när man väl har kommit dit. Men som sagt, en hel del arbete att få det på plats. Jag började titta på den här produkten efter en sån här lunchsession som några av oss var på PDC 2008, var det väl. Det verkar jätteintressant och vi fick förmånen att titta lite grann på produkten tidigt. Tidigt är ju alltid roligt, men en hel del jobb har det varit att få det här att funka. Det går inte att sticka under stolen med. Idag är mycket bättre läge. När produkten nu är färdig så är det inte veckors jobb att få det installerat. Förhoppningsvis. Om man väl har förstått hur de här produkterna hänger ihop då. Men det är en ganska diger checklista att gå igenom här. Och jag kommer ihåg de första utskrifterna vi fick av det här. Då var det kanske en 20-sidors dokument med ganska detaljerade instruktioner för installera Windows, Hyper-V, System Center, bla bla bla. Och så till slut få någonting som funkade om man hade tur då. Så det krävdes en hel del sena kvällar för att få det att funka. Och jag vågar inte ens tänka på hur mycket tid jag har lagt på det, men det är nästan lite tår i ögat nu när man ser hur pass enkelt det faktiskt börjar bli nu med RC-versionen. Då, så lite bortkastad tid, men något ska man göra på kvällarna som sagt. Så. Och det här som sagt uppmärksammade ju Microsoft, så de har lagt mycket tid på att förbättra dokumentationen och installationsrutinerna. Och som en liten eloge till oss andra så har de infört en ny titel här. Då, så att, vi kan ju kalla oss certifierade labbrottor, vi som höll på med det här. I ett antal månader innan produkten blev lite mer stabil. Då. Men som sagt, det är skönt det där tomrummet efter barnen har lagt sig. Då kan man sitta och pula med lite sånt här. Det som behövs nu för att få upp sin lab management-miljö är en hel del detaljer, men inte så himla många olika koncept. Utan vi har en maskin, fysisk maskin typiskt, eller måste vara en fysisk maskin, som kör virtualiseringslösningen, så Windows och Hyper-V. Så vi installerar en Hyper-V-host och vi konfigurerar den när vi väl har fått TFSen på plats. Vid sidan av den så har vi vår TFS-installation. Den är installerad på ungefär samma sätt som förut. Nu med 2010 så har vi större möjligheter att konfigurera upp TFS i kluster och göra det på betydligt mer flexibla sätt än vad vi haft innan. Men i grund och botten, vi gör en TFS-installation. På TFS-servern så installerar vi adminverktygen för System Center. Och i och med det kan vi sedan skapa upp Team Project Collections som vi konfigurerar till att hänga ihop med den här Hyper-V-servern. Och på det sättet så kopplar man ihop TFS och virtualiseringstekniken. Ovanpå det sen så jobbar vi i verktyget Test Manager. Ifrån det kan vi sen skapa upp nya miljöer när vi väl har ett antal mallar på plats i själva Hyper-V-plattformen. Jag ska visa skillnaden på dem alldeles strax. Så egentligen är jag bara ute efter att på ett enkelt sätt kunna skapa upp nya testmiljöer som man kan starta och stoppa. Då räcker det med de här bitarna. Det man sen kan komma att vilja göra i sina virtuella testmiljöer, eller i sina testmiljöer i största allmänhet, men typiskt då virtuellt, det är ju att monitorera vad som händer i testmiljöerna när vi kör dem under test. För att bland annat få datainsamling för rikare defekthantering exempelvis då. Och vad man gör då, det är att man installerar byggintegration och testintegration i de virtuella maskinerna. Byggintegrationen gör att jag kan automatisera deployment in i de virtuella maskiner jag kör i. Och testintegrationen, jag installerar agenter för att automatisera testkörning då i de virtuella maskinerna. Så det är väl de bitarna som man behöver få på plats då. En Hyper-V-server, en TFS-server, ett antal virtuella maskiner som man ska köra test på. Och beroende på om man ska autodeploya till dem eller köra automatiska tester, då installerar man rätt uppsättning agenter på dem också då. Busenkelt. 24 sidor checklistor. Men som sagt, jag skulle tro att man kan få det här på plats relativt snabbt nu med den färdiga produkten när man väl känner till koncepten då. Så vad jag tänkte jag skulle visa då, det är ju att gå in på det här med att skapa upp testmiljöer med verktyget. Och testmiljöer, det kan ju vara i princip vad som helst som vi kan hantera. Det är typiskt virtuella miljöer, men verktyg kan även hantera fysiska servrar och sköta automatiska tester och automatisk deployment till dem. Så sitter man i en lösning idag när man kör fysiska servrar så kan man jobba med lab management på dem. Men naturligtvis så finns det ju en fördel av att gå mot en virtualiserad lösning för att mer effektivt hushålla med sina serverresurser då. Men man får naturligtvis tänka igenom hur ens labb ska se ut, vilka konfigurationer man behöver. Men framförallt vilka servertyper och operativsystem som man jobbar med. Och det är ju det som man då installerar upp och monterar in i System Center. Och som man sedan jobbar med för att skapa upp sina testmiljöer i Lab Management. Så det jag tänkte jag skulle visa på dem. Och en miljö i Lab Managern, det är egentligen då en godtycklig konfiguration av olika virtuella maskiner eller olika maskiner som har de roller som behövs för att ens applikation ska fungera. En enkel konfiguration, ja, det är ju en maskin som kör allting. En mer realistisk, ja, det skulle vara en databasserver, en applikationsserver, kanske någon webbserver. Här kan man ju då utnyttja möjligheten att jobba effektivt med sin virtualiseringsteknik och skapa upp ganska avancerade virtuella miljöer så här och få till de realistiska testscenarier som man skulle vilja ha. Vi kanske kan installera en maskin i den här virtuella världen då med våran brandvägg på för att simulera en riktig trafik genom systemet. Vi kan ju till och med ha ett eget Active Directory in i testmiljön så att vi kan isolera delar från varandra och köra det på ett mycket, mycket realistiskt sätt. Men det styr vi själva. Vi har möjlighet att skapa upp hur komplexa miljöer som vår infrastruktur orkar med att hantera. Då. Och sen som sagt, på våra virtuella maskiner så installerar vi de agenter som behövs för att deploya, övervaka och automatisera tester. Vi kan sen utifrån det här testverktyget starta upp miljöer när vi behöver dem. Vi kan pausa dem, vi kan ta snapshots. Vi kan hantera dem väldigt flexibelt utifrån testarens behov och utifrån projektets behov. Inte utifrån IT-avdelningens behov i första hand. Vi kan också utnyttja en funktion som heter Network Fencing. Där vi kan helt enkelt att om vi lyckas sätta ihop en lyckad konfiguration, klona den. Så att om vi har till exempel vår testmiljö för version 1, så är det sannolikt så att testversionen för version 1.1 eller för kund A, B och C kommer vara väldigt snarlika, men med vissa skillnader. Då kan, man utnyttja möjligheten att på ett enkelt sätt konfigurera upp en miljö med alla dess beroenden och sen skapa kloner av den här. Och med hjälp av sådana här staket då, eller network fences runt de virtuella miljöerna, så kan varje sån här miljö vara helt intakt och köra parallellt med någonting annat utan att jag får IP-konflikter eller namnkonflikter. För som sagt, klonar jag den här miljön, ja, då kommer ju den miljön ha maskiner med samma namn exempelvis. Men det är inget problem om man utnyttjar den här fencing-tekniken då. Så det är bra att känna till att den finns där och det kan underlätta skapandet av de här miljöerna på och göra det betydligt mer effektivt då. Så nu tänkte jag väl att det är på tiden att vi börjar titta på hur verktyget funkar. Kavla upp ärmarna lite grann här, hålla koll på klockan och ett annat. Så ska vi se lite grann vad jag har kört på för någonting här och till att börja med. Alltihop på en bärbar. Det går att installera på en liten maskin om man vill börja testa det här. Jag såg igår att Microsoft håller på att sätta ihop en virtuell maskin, så att troligen kommer det snart finnas tillgängligt en VPC att ladda ner för att testa det här. Vilket gör det jätteintressant, och för att slippa man den här långa checklistan för att sätta upp allting. Men jag har en bärbar. I den så kör jag Windows 2008 R2, Hyper-V, lite olika virtuella maskiner. TFS:en går virtuellt här också. Och sen har jag en i System Center skapat upp ett antal virtuella miljöer som jag nu vill använda för att skapa mina testmiljöer. Så jag kan starta upp System Center här, så kan vi se lite grann på vilken typ av mallar som jag har lagt in i min miljö här då. Men det är ju liksom grunden att man egentligen ber någon skapa upp ett antal olika Windows-versioner som man kan jobba med och som vi sen kan ta vidare in i vår projektmiljö då. Så vad jag har här, det är att jag gjorde så här i min miljö. Det är att jag i princip installerade upp ett antal operativsystem här. Det är bara två stycken som finns just nu då. En 2008-server, en Windows 7-klient. Jag har också i mitt bibliotek här i Virtual Machine Manager ytterligare installerade och förpaketerade virtuella maskiner. Återigen Windows 7. Här uppe vi har en Vista-maskin, vi har en annan serveruppsättning. Och det här blir då mallar som man sen kan utnyttja i projektmiljön, i testverktygen då. Men det här är grundarbetet man måste göra. Definiera upp vilka servrar som ska finnas, installera för kraven på applikationskomponenter, IS eller SQL-server om man nu har för någonting. Och så hysta in det i miljön då.
Jag vill ha en fråga.
Ja.
Jag tror att den här killen framme var inne på den frågan förut. Men jag vet inte att det är riktigt svårt på den. De här maskinerna, de här hårdvarukillarna som jobbar i källaren, de är ju väldigt intresserade av att få de här patchade. Så börjar vi skapa upp en massa, man får säga att vi vill ha en sån maskin, vi vill ha en server på slopp, allt möjligt. De är ju väldigt intresserade av om det ska vara patchade, så inte jag börjar köra och testa på maskiner som är opatchade i nätet. Alla är sig om man av någon anledning vill att de ska vara med i domänen när vi kör testet.
Ja. Så frågan då, det var egentligen om
jag... Kan man patcha och underhålla dem?
Just det. Hur underhåller vi och patchar de här miljöerna som läggs upp här? Och om man ska gissa, eller, ja, min syn på det är ju att vi lägger upp maskinerna här och låter IT... avdelningen installerar de agenter och övervakningskomponenter som behövs, så att det finns i mallarna när vi sen skapar upp dem i våra projektmiljöer.
Man kan ju få stå nära mallarna Ja. Det, för att patcha de här så kan vi ha lite olika tekniker egentligen då. Använder du till exempel Windows Update för att patcha dina servrar, så kan du använda Windows Update för att patcha de här maskinerna i den här miljön. Använder ni SCCM för att patcha era servrar, så kan ni ju installera SCCM-agenten och använda dem för att patcha de här maskinerna som går i den här miljön också då. Men som Mattias var inne på, så är det ju just när man gör såna här labbövningar, så kan det ju vara ganska bra att man, vad man gör, att man skapar en fencing då, eller en virtuell switch som de här maskinerna går mot, som inte går ut på det normala nätet. Så att de här maskinerna faktiskt inte kommer ut och jobbar på ert normala nät, utan att ni har hela miljön kopplad till en virtuell switch som går på i den här Hyper-V-miljön då.
Tack, för mig låter det lätt väldigt bra. Nej, men i princip, det låter ju rimligt att liksom, de miljöer man jobbar med, de får man ju också ha autouppdaterade på något sätt, eller isolerade ifrån övrigt nät då. Thomas kanske fyller i lite grann senare hur ni har adresserat det, vad vet jag. Men okej, två nivåer egentligen då, alltså i den virtual machines här, skapa upp de virtuella maskiner som ska finnas, och sen paketerar vi dem, lägger in dem i vårt bibliotek så att vi kan återanvända dem i testmiljöerna som vi sätter upp i projekten sen. Och efter det så kan jag switcha över till min TFS-maskin. Så jag har RDP:at in i den virtuella TFS-maskinen som jag kör här. Och på den, ja, det behöver inte vara alls då, men vad jag gör i nästa läge nu, det är att jag startar upp applikationen som heter Microsoft Test and Lab Manager, heter den i beta 2. I RC:n så heter den bara Microsoft Test Manager. Och den klienten kan naturligtvis köra var som helst. Jag startar upp den här och det är en helt ny applikation. Det här är det nya verktyget för test professionals som ska jobba med testhantering i Microsoft-världen. Man kan naturligtvis testa vad som helst, men det finns ju en väldigt naturlig koppling till TFS och till utveckling i Visual Studio här då. Jag hade inte tänkt att prata så himla mycket om hur det här verktyget funkar. Det ligger lite utanför skopet av lab management-delen. Men vi kommer väl att beröra flera av områdena i den här klienten. Nu när vi går igenom de olika scenarier som jag tänkte köra i vilket fall. Men som sagt, det här är klienten som vi jobbar med för merparten av testarbetet. För manuell testning, för testplanering, för labbhantering, för defekthantering. Har man jobbat med produkter som Quality Center exempelvis, så känner man ju igen konceptet. Man har ganska mycket på ett ställe och det är ju motsvarande funktionalitet som vi får här då. Det finns två vyer i den här lilla applikationen. En emot testcentrat, testfunktionalitet, och en emot labbhanteringen då, som man kan växla över till sen. På testsidan här så kan vi jobba med planering, testgenomförande och uppföljning av testning. Det man kan säga rent generellt om det här verktyget är att jag tycker det är snyggt. Det är lätt att komma igång med, för det finns inte så himla många knappar att trycka på. Men om man väl börjar titta på detaljerna i gränssnittet, så inser man att det finns en himla massa funktionalitet. Men den är ganska så smart dold för mig om jag inte är ute efter den. Så det är ett ganska lågt inkliv för den som inte är van att jobba med, så att säga, den här typen av strukturerad test sedan tidigare. Men det finns funktionalitet för den som behöver de mer kraftfulla funktionerna. Men jag återkommer till testningen alldeles strax. Vi ska börja med att skapa en miljö för testen här då. Och då går jag över till labbcentrat. Hoppar över till den här gröna vyn istället. Och vad vi har här då, det är fyra aktiviteter för att dels hantera våra befintliga labb. Vi kan hantera våra inställningar som gäller de miljöer som vi hanterar. Testinställningar som jag kommer återkomma till. Och sen har vi den här fliken som har kopplingen till vårt bibliotek av testmiljöer, eller testmaskiner ska man säga då. Så att under libraries framförallt då, så har jag grundförutsättningarna för att skapa upp labbmiljöer som man kan jobba med sen. Går jag in här under Virtual Machines and Templates så ser vi en lista på de virtuella maskiner som jag har tillgång till i mitt projekt. Och att de finns i den här listan, det beror på att jag har tryckt på importknappen. Och när jag trycker på import här så har jag möjlighet att browsa bland de templates och virtuella maskiner som finns i System Center och Hyper-V. Så det vi såg snabbt i den förra applikationen är sånt som jag kan välja bland här och som jag sen då kan plocka på mig och lägga till in i lab management-delen av processen här då. Och då kan jag ta en sån här generell mall, konfigurera upp den med det specifika som ska gälla för maskinen i min virtuella hantering i detta projektet nu då. Jag ska inte gå igenom den här, utan jag tänkte att vi ska titta på själva miljöbilden först här. Så jag har egentligen gjort det för några stycken här, så det finns något litet VM här och så finns det ett antal olika servertyper som jag kan jobba med. De finns lagrade här, men de används inte i dagsläget då. Men där finns grundförutsättningen för sen att sätta upp ett nytt labb. Och vill jag skapa ett labb nu när jag har kommit till någon del i projektet där jag behöver en testmiljö att köra emot, då går jag över till labbdelen här och så kan jag gå in under Environments och välja att skapa upp antingen en fysisk eller en virtuell labbmiljö. Och eftersom jag inte har så många fysiska maskiner här så väljer jag att skapa en virtuell miljö. Och kommer till en wizard där jag går igenom en process där jag pekar ut och beskriver för den här testverktyget då, hur miljön ska se ut. Så jag kanske ska sätta upp en miljö för release 1.1 systemtest. Jag går till maskinnoden sen. Första. Ja just det, på den första där beskriver jag egentligen bara namn och egenskaper för vad den här miljön ska heta. Och under host så beskriver jag i vilken virtuell miljö, vilken Hyper-V-miljö ska de här mall-imagerna faktiskt deploya sen. Så där kan jag då, om jag har ett kluster av virtuella maskiner eller Hyper-V-maskiner, så kan jag peka ut vart det här ska deployas sen då. Och på nästa sida så är det just uppsättningen av den konfiguration som jag vill att min testmiljö ska representera här och som jag sätter upp. Och då får jag tillgängligt de maskiner som jag hade från mitt bibliotek. Och där kanske är en applikation där jag har en Windows-klient, jag har en webbserver och en databasserver. Så för att testa det här någorlunda realistiskt, då skulle jag vilja ha 3 stycken virtuella maskiner som representerar de olika rollerna i mitt system då. Så då kan jag helt enkelt bara ta och säga att visst, klienten ska vara en Windows 7-klient. Jag lägger på den där. Här under sen så vill jag ha en databasserver. Då väljer jag en 2008, för det var den enda servertyp jag hade här. Lägger på en sån. Och sen ska jag ha en webbserver också. Och för varje grej som jag lägger till här så kommer det ju då representera en kopia från de här mallarna som kommer skapa upp en ny virtuell maskin. Jag går in på de här, kan jag då beskriva för miljön vad det är för typ av maskin i det här fallet då. Det här är min desktop. Det är bara vilket logiskt namn man vill ge den. Och sen så kan jag berätta för miljön här och vad det är för typ. Och det är egentligen bara för att jag ska få en bättre överblick här då. Så det är en desktop client. Det här kanske var min server för web services, och det är en web server. Och den sista servern här då, det är helt enkelt min databas. Och den kan jag ge typa då med en database serverroll så här. Så där lägger jag in så många maskiner som jag behöver. Ju fler jag lägger till, desto mer disk och minne behöver jag naturligtvis. Så att man ska inte skapa mer än nödvändigt. Men det är ju ändå så ni får bilden att här kan jag skapa en realistisk testmiljö om jag nu vill det då. Väljer Next. Kan jag sedan gå in för varje server som jag har lagt till i den här miljön och konfigurera hur mycket minne de ska ha. Om det är en syspreppad maskin så kan jag gå in och konfigurera vad maskinen ska heta för någonting. Lösenord för administratören. Licensnyckel om det inte är upplåsta licenser. Kopplingen till domän och så vidare. Så att när miljön skapas upp då kommer den skapa en realistisk uppsättning av de här maskinerna då. Frågan var defaultvärdena som visas här, var kommer de ifrån? Och precis, de kommer ifrån den mall som man har antingen i System Center eller när man gjorde import till Libret i Test Management-klienten då. Så här konfigurerar vi upp det och på sista steget här så går jag sen in och beskriver hur den här miljön ska kunna hantera tester och automatisk deployment. Så vill jag att de här maskinerna ska vara kapabla att köra automatiska tester och köra automatiska byggen. Då kryssar jag för de här egenskaperna. Vill jag att den ska isoleras med den här network fencing-tekniken, ja, då kan jag även kryssa för det. Och för de kryssningar jag kryssar för, ja, då förutsätts ju rätt infrastruktur finnas på plats. Agenter för de två första och konfiguration i nätet då, så att vi har ett isolerad förutsättning för network fencing helt enkelt. Så det är en ganska hyfsat enkel process. Och den viktigaste biten här tycker jag det är att det är inte IT-avdelningen som behöver sköta det här, utan vi i projektet kan göra det själva om vi vill. Under de förutsättningar som vi får och med den kapacitet vi har i våra testservrar. Men vi kan själva plocka på oss de servertyper som finns och skapa upp de labbmiljöer vi behöver sen då. Nu ska jag inte göra det här för det kommer ta några minuter att kopiera de virtuella maskinerna så att vi sparar oss det. Utan jag går tillbaka här istället och så visar jag på att på min maskin just nu så har jag 3 stycken miljöer uppkonfigurerade. Där jag just nu har en maskin körandes, den här för integrationstester. Och de andra 2 används just inte nu, så då är de stoppade. Och på det sättet så kan jag ju hushålla med de resurser som min Hyper-V-maskin har på ett bra sätt också då. Vill jag gå in och jobba med den här sen som testare, gå in och verifiera någonting eller gå in och justera inställningar inför test exempelvis. Ja, då kan jag helt enkelt gå till min maskin här. Eller min miljö här. Är det en miljö som har flera maskiner, då ser jag alla maskinerna i panelen här vid sidan. I det här fallet så är det bara en. Men här har jag min Windows 7-klient körandes. Jag kan trycka på Connect. Så öppnar den upp en RDP-liknande session emot applikationen. Men återigen, det är inga verktyg som behöver vara specialinstallerade för testaren, utan det finns ju i den här testklienten från början då. Så att vi kan logga in på maskinen och köra de applikationer som finns nu i den virtuella miljön här då. Jag kan göra massa trevliga saker direkt här inifrån. Jag kan gå in och ta snapshots om jag vill kunna stoppa miljön i ett visst läge eller frysa miljön i ett visst läge för att exempelvis koppla mig till ett känt läge innan ett test eller om det blir ett fel, frysa läget genom att skapa ett snapshot som man sen kan skicka med till utvecklaren och visa att den här testmiljön är pausad i det här läget. Nu kan du gå in och titta på hur felet såg ut. Så att vi kan även få stöd för snapshot-hantering inifrån testverktyget här då. Om man använder sin miljö och vill signalera för andra att den är upptagen så kan man gå in här och så fylla i mark for use eller mark in use så kan man då förhindra att någon råkar stoppa en miljö som någon annan kör. Så att det finns lite möjlighet att styra upp det där. Vi har också lite feedback här uppe som indikerar om de förmågor som den virtuella maskinen är konfigurerad för är igång och fungerar. Så i den här miljön så har jag då konfigurerat att den ska kunna köra automatiska tester och kunna köra automatiska deployments. Och här ser vi då med en väldigt liten pil då att båda de här 2 är igång. Och man kan gå in och naturligtvis titta på detaljer runt det här också. Och det här är lite typiskt för den här testklienten som jag sa. Det är ganska mycket funktionalitet i den, men det syns inte i början, utan man klickar på små grejer och det dyker upp nya funktioner. Det finns mängder av funktionalitet här, riktigt avancerat. Men stör inte om man inte vill jobba med det, så att säga. Men det var väl egentligen grundidén runt uppskapandet av miljöer. Jag plockar på mig de virtuella maskiner som finns, skapar upp min egen miljö. Och sen så kan jag då som testare, till och med direkt in från programmet här, logga in emot en maskin och börja köra i den. Utan att behöva ha några extra applikationer för det då. Så. Några frågor så långt? Ja.
Alltså, finns det lite risk med av elefantburken i det här? Att man skapar massor med testmiljöer, alternativa testmiljöer och slukar resurser. Och så börjar projekten kriga med varandra. Hur håller man koll på det?
Ja, frågan är det inte en risk att det här blir inflation i testmiljö nu när det blir så pass enkelt att skapa upp dem? Och, jo, absolut. Så man får väl ha någon form av kontroll runt det där. Och blir osäker på hur det är med behörighetsnivåer, men det borde ju gå att behörighetsstyra om man får skapa miljöer eller inte. Då kan man ju styra det på det sättet då. Det kanske du har sett, Thomas.
Jag kan notera där att du kan i VMM så har du någonting som heter kvotas du kan ange. Så att där kan du tala om hur många virtuella miljöer en person kan sätta upp. Att du lägger in en kvota. Den här personen kan sätta upp 5 stycken virtuella maskiner. Och då kan han inte sätta upp 55 stycken virtuella maskiner som du var lite rädd för. Då.
Nej, som sagt, man får väl försöka få lite disciplin på det helt enkelt.
Ja.
Då tänkte jag skulle titta lite grann på hur vi ska jobba med den här miljön då. Nu har vi skapat upp en miljö, den är igång och kör. Nu vill vi göra något meningsfullt med den, som exempelvis att köra lite test på den då. Och som jag nämnt, det finns nu då i 2010 en ansats att ge oss bra verktyg för hela testprocessen. I 2005 och 2008 så har vi i Visual Studio haft verktyg för automatisering av test och något embryo till testplanering. Ni kanske kommer ihåg de här testskripten man har kunnat lägga upp manuella testfall exempelvis i studion. Men det har varit en intressant tanke kanske i bästa fall. Nu kan vi göra väldigt mycket mer. Så till att börja med så har vi den här testapplikationen som jag har startat upp nu. I den så kan vi jobba med testfallshantering och skapa både testplaner och testfall och dokumentera på valfri nivå, allting ifrån bara att ha platshållare för att vi vill köra den här typen av tester och gruppera olika typer av testkörningar för olika ändamål då, till att göra detaljerade testinstruktioner med parametersättning för de olika teststegen och till och med ta det vidare till automatisering av de här testfallen sen då. Men det finns en bra heltäckande historia där. Det är naturligtvis en central integration med TFS, så att alla testfall som vi lägger upp blir egentligen work items i TFS. Så vi måste ha TFS för att kunna köra det här. Men det är sådär väldigt mycket vinster med att ha den infrastrukturen på plats då naturligtvis. Vi får också en väldigt naturlig integration med defekthantering i och med att vi jobbar med ärendehanteringssystemet i botten här också. Då. Så bortsett från själva planeringsbiten och definiera upp de testfall och testmatriser som man behöver så finns det också ett verktyg för att genomföra test. Det heter Microsoft Test Runner och är ett separat litet verktyg. Så när man startar ett testfall så öppnas det upp en liten klient som visar på alla teststegen så att man enkelt kan följa dokumentationen för testfallet och genomföra testet. Vi kan ta skärmbilder, vi kan skapa defekter. Vi kan dokumentera av oss det som behövs när det gäller att gå igenom en testkörning helt enkelt. Och den är ganska sofistikerad. Den kan jobba med den dokumentation vi har i testfallet. Men sen så har den också en koppling till testmiljön. Så att vi kan då till att börja med ta skärmdumpar. Det är ju ett stort steg framåt. Vi har inte kunnat göra det tidigare, våra buggar i TFS. Men nu kan vi enkelt göra ett screen capture och associera det med felen som vi loggar in. Men vi kan också få hjälp med hjälp av agenter som man kan installera i testmiljöerna som kan samla in information om testkörningen och logga det ihop med testresultatet eller med de defekter som man lägger upp så att vi får en heltäckande datainsamling. Det innebär också, om vi vill, den videoinspelning som Dag pratade om tidigare, att vi kan få möjligheten att få en film inspelad som visar på hela sekvensen som testaren körde igenom för att komma till ett visst läge och eventuellt hitta ett fel då, till exempel. Och en väldigt trevlig detalj i det här, och det var också det jag nämnde på det här med flödet, att vi vill kunna eliminera hela problemet med kan inte återskapa det här felet. Konceptet går lite grann under namnet the actionable bug. Så när vi rapporterar in en defekt som testare, ja, då har vi möjlighet att med hjälp av de här miljöerna och agenterna samla in information om hur miljön såg ut, vilka DLL som var installerade, vilken version av en browser man kör, sånt som man behöver för att göra den första analysen om det är rätt version eller inte som kör. Vi kan få med den här filmen, vi kan få med länkar till snapshots. Om vi vill ta ett snapshot av den virtuella miljön så kan vi attacha det till defekten så att vi som utvecklare kan återskapa det läge som testaren har på ett väldigt, väldigt snabbt sätt. Jag tänkte vi skulle titta på det alldeles strax då. Så jag tycker det finns en väldigt intressant helhet i den här testapplikationen. Allting ifrån då testplanering till testgenomförandet, defekthantering och sen också då testuppföljning med rapporter naturligtvis och uppföljning av defekter och verifiering av fixa på defekter. Ett väldigt snyggt flöde som vi inte kommer gå in på så mycket idag, för vi kommer titta på labbiten i första hand, men det finns jättemycket intressant för testaren här. Utan att säga så mycket mer om det. Så jag tänkte vi tittar på lite grann vad vi kan göra här. Så ska ni få en liten känsla för vad det här innebär då. Och i min miljö så har jag en liten simpel applikation inlagd. Det är en applikation för utläggshantering, reseräkning och något annat. Thomas får stå för det realistiska sen. Men jag vill visa på flödet i applikationen här då naturligtvis. Vill jag testa min applikation så, som sagt, då jobbar jag i testcentret i första hand. När jag börjar rent med testningen så ser det i princip ut så här att jag kopplar upp mig mot min TFS. Ansluter till samma projekt i TFS som alla utvecklare sitter och jobbar i och alla andra i projektgruppen. Så vi får tillgång till metadata runt det vi ska göra. Som andra ärenden eller vad det nu är för någonting som vi vill komma åt. Jag kopplar upp mig mot projektet. Jag kan sedan lägga upp olika testplaner för de saker som jag vill hålla ordning på tester runt. Och det kan ju vara olika produkter, produktversioner, typer av tester. Det kan ju vara egentligen vad som helst. Men också utanför skopet av den här lilla timman då. Men exempelvis så kan det vara att jag vill hålla ordning på automatiserade tester och jag vill hålla ordning på manuella tester för en viss iteration. Det var de två jag hade i mitt fall här då. Och jag vill till att börja med titta på manuella tester, så det är det jag råkar ha i den där testplanen då. Väljer testplanen, kommer in i planeringsläget i testmanagement-applikationen. Här till vänster så har vi en panel där vi kan bygga upp en godtycklig struktur av testsviter som då kan representera återigen ytterligare en detaljnivå på det som håller ordning på tester omkring. Delar i systemet, versioner av systemet, regressionstest kontra projektspecifika tester, vad man nu egentligen vill. Man kan strukturera det på valfritt sätt här genom att lägga upp en godtycklig struktur här och som sagt. Och under varje nod här sen så kan vi koppla upp oss och skapa, antingen då lägga till befintliga testfall från någon annan plan eller från någon annan svit, eller skapa nya testfall. Så det vi ser i den här listan här, det är 8 stycken testfall som är kopplade till testplaneringen för iteration 1 i det här fallet då. öppna upp en sån här, bara så ni får en känsla för vad det innebär, så får vi upp ett formulär som kanske ser bekant ut om man har jobbat med ärendehantering i TFS. Så i princip ett vanligt work item-formulär med de vanliga attributen runt vem håller ordning på det här, vilket status befinner det sig och vart hör det hemma. Men sen har vi då dokumentationen för själva testfallet. De teststeg som krävs för att testa av just det här testfallet. Ett antal teststeg med, om man så vill, förväntat resultat. Jag kan koppla det till parametrar om jag vill variabelstyra något visst steg. Och göra ganska mycket runt själva beskrivningen av hur testet ska gå till här då. Och sen finns det massa detaljer såklart. Jag kan ju beskriva det i viss mån i testfallet här. Jag kan koppla det till, lägga in en attachment om man vill associera det med något dokument eller kopiera in ett dokument. Länkar används typiskt för att associera det här till andra work items, andra ärenden eller dokument om man till exempel har testbeskrivningen i ett Word-dokument. Ja.
Är det här ett work item i TFS som buggar sig?
Om det här är ett work item var frågan, och ja, det är en ny work item-typ i TFS 2010 då. Så därav har den all funktionalitet som andra work items redan har. Det vill säga att möjligheten att rapportera på det, möjligheten att länka det till andra ärenden för att skapa strukturer. En väldigt naturlig koppling mellan ett testfall, det är ju kopplingen med dess testade use case eller testade scenarios. Så det kan man också hålla ordning på här för att få en spårbarhet ifrån krav till användningsfall till testfall exempelvis. Man kan bygga upp den spårbarhetskedjan då, på ett bra sätt. Men som sagt, jag ska inte gå in så mycket i detalj på det, utan vad vi kan göra är helt enkelt, vi kan beskriva våra test på godtycklig nivå. Det kan vara en liten testinstruktion här och det kan vara storskaligt och mycket mer sofistikerat om man så vill. För att sedan genomföra det här testet så går jag över till testläget. Och här återigen så kan jag välja bland de testsviter jag har i den aktuella testplanen. Jag ser status på de testfall som finns här. 7 stycken aktiva, 1 stycken kört som har misslyckats. Så här får jag direkt en överblick över testläget för den här sviten då. Kopplat till testkörningen, ska jag visa en grej innan jag startar det här, så finns det då de inställningar som rörde datainsamlingen. Så jag kan återkoppla till varför vi får saker i vår defekt sen. Inställningarna finns just nu i test settings under lab center-menyn. Och om jag öppnar upp en av de befintliga inställningsalternativen här, så ska jag bara visa att det är på den här nivån som jag kan konfigurera vilken information jag är intresserad av att samla in när jag kör ett test. Så här kan jag säga att jag vill spela in händelselogg för all interaktion som testaren gör emot det testade systemet. Så i princip varje klick, varje sak jag skriver in, loggas här. Det kan vara intressant att ha dokumenterat i efterhand ifall någon vill kunna återskapa. Maskiner kan läsa det där. Så att det finns en väldigt tydlig koppling mellan det som spelas in i ett manuellt testfall till möjligheten att skapa ett automatiserat test på det som testaren gjorde baserat på den här actionloggen. Så den kan vara jätteintressant att spela in av det med det syftet då. Och som sagt, vi kan spela in massa saker här. Just nu var jag intresserad av den här loggen, vilken information systemet hade och videoinspelning, för det är så demovänligt. Så det är ikryssat här då. Så vi har det där. Vi går tillbaka till testcentret. Går till test. Och om jag nu kör det här manuellt, då är det typiskt så att jag har fått gå in och se till att min miljö är uppstartad. Kör jag en browserbaserad applikation, ja, då kan jag i princip sitta var som helst och köra den här klienten och sen surfa in till miljön som finns i den virtuella labbmiljön. Är det en vanlig applikation, ja, då behöver jag antagligen göra någonting i stil med att utnyttja den här funktionaliteten med den här miljövisaren, där jag då när jag startar upp testfallet kan gå in i testmiljön och köra testfallet parallellt med själva testinstruktionen då. I mitt fall så har jag en liten Windows-applikation som vi ska testa här, så att jag kommer att köra inne i testmiljön i det här fallet då. Jag ska köra testfallet för att skapa en ny utläggsrapport. Så jag markerar den. Jag kan köra run som då kör med default-inställningarna, run with options. Den låter mig välja vilka såna här miljöinställningar jag vill använda, till exempel de här med videoinspelning. Och vilken miljö jag ska köra den här på. Och i och med att det är ett manuellt test i det här fallet så som sagt, då kommer den att köra. Då kommer jag att sätta upp körningen på egen hand där då. Så vad som kommer hända nu när jag startar, säger run, det är att den kommer att visa upp den här testrecorden vid sidan om här. Och sen bryr den sig inte så mycket om vad som finns där vid sidan om, för det är ju det jag ska testa. Så här har jag systemet som ska testas. Det kan jag göra bäst jag vill på egen hand. Jag kryssar för att jag vill göra en sån här action recording och så väljer jag start test. Och då initierar den de agenter och vad det nu är som är definierat för den här testkörningen då. Och när jag har tänkt färdigt så ser vi sen teststegen ifrån testfallet. Och jag kan helt enkelt gå in här lokalt eller på min virtuella miljö och göra det som står då. Så första instruktionen det var att starta utläggsapplikationen. Så jag går in i den virtuella miljön och så knappt synligt på grund av skärmupplösningen, men där startar min applikation. Gå in här och signalera att jajamän, det där gick bra. Pass. Välj användare Terry. Jag lyckas väl hitta honom här. Ja, det gick ju bra det också. Välj att skapa en ny utläggsrapport. Få öppna lite fönster för det. Jag ska fylla i någonting här va? Add expense. Expense type i det här fallet skulle vara mil. Så skulle vi fylla på att det var, det spelar ingen roll vad jag skriver för ni ser ännu inte det. Så. Vi fyller i någonting, trycker på OK. Det där steget gick bra också. Nästa steg, det ska vara OK. Förväntar resultatet att jag ser en summering över utläggsrapporten. Trycker på OK. Och då visade det sig helt otippat här att det dök aldrig upp någon sån där rapport. Så att det blev något fel som vi borde rapportera in som en defekt i det här fallet då. Så jag får fejla det här teststeget. Skriva en kommentar om jag vill. Jag såg ingen rapport. Kan jag göra end test. Kan naturligtvis stoppa min applikation här borta för nu är jag färdig med testet. Här uppe ser vi att den har samlat in lite information. Och den har vi tänkt plocka på sig det som mina datainsamlare samlade in baserat på den inställningsfil jag hade. Så vi har en videofilm inspelad här. Vi har systeminformation och lite annan information runt det som hände i testet här då. Och i det här fallet så kan jag också gå vidare och utnyttja funktionen här att snabbt kunna skapa upp en defekt. Så jag gör create bug. Upp kommer ett vanligt hederligt formulär igen, work item formulär. Och nu då äntligen som testare så kan jag med gott samvete vara ganska så lat av mig när det gäller att beskriva vad som gick fel. Jag kan egentligen bara skriva i princip det funkade inte. Ungefär som vanligt när man får defekterna rapporterade. Men fördelen nu då det är att här har vi alla teststegen loggade ifrån testfallet. Så här kan jag gå in själv och läsa vad som har hänt. Vi har systeminformation loggad ifrån miljön där saken kördes. Och vi har ytterligare attachments kopplade till det här. Eller länkar kanske det blir då. Till de resurser som blir inspelade under testkörningen. Så det blir ju helt klart mer sammanhang loggat runt felet automatiskt med hjälp av den här körningen då. Så jag stänger det där och är nu egentligen färdig som testare och kommer tillbaka till läget där jag nu har kört testet och det visar sig att det finns ytterligare ett fel som är inrapporterat då. Frågan är, var sparas den här informationen? Jag var nog lite otydlig där, men i botten på hela testmodellen här, då är det Team Foundation-servern som lagrar allting.
Ja. Så det är
testfallen lagras som work items, testresultaten lagras kopplade till dem. Ja, det innebär att även filmer kommer lagras i TFS. Ja. Men som sagt, vi har våra sammanhang här. Och går vi in under track eller under track till exempel, så kan jag använda work items-systemet i botten här för att exempelvis söka fram de aktiva buggarna som finns och titta på mina buggar, vad jag nu har för någonting, för att som testare jobba med defekthanteringen utan att behöva byta klient. Så jag kan göra det mesta av jobbet. Eller jag ska kunna göra allt jobb som testare inifrån den här applikationen helt enkelt. Och under test så har vi ytterligare en väldigt trevlig funktion som ligger jämte kör test, och det är verify bugs. Och här listas de fel som är inrapporterade. Och i det här fallet så finns det då 5 stycken inrapporterade här. Det finns fortfarande ingen i fixt läget. Hade det funnits det så hade jag kunnat gå in och börja verifiera att de fixarna faktiskt är gjorda då. Så att när utvecklaren har rättat det här felet och stängt eller flyttat caset vidare i nästa status, då kommer jag se det som testare in i klienten här också. Så att processen för testhantering blir lite smidigare då. Och bara för att visa utvecklarens vy av det här så kan jag öppna upp studion och så kan vi titta på ärendet inifrån Visual Studio också här då. Så vi kopplar upp oss mot samma kära TFS. Går in under work items, går in under active bugs och troligtvis någonstans ner i den här listan så kommer vi nu se ärendet. Det funkar inte. Så här har vi samma information då som testaren rapporterade in via sitt verktyg. På grund av att det lagras i en gemensam databas här då. Och vi kan se all information som testaren såg och loggade in här. Plus att vi har då dessutom den här möjligheten att om vi nu inte litar på vad testaren gjorde så kan vi trycka på en länk till en film som har spelats in. Där vi kan se testarens session så att jag inte kan gå och skylla på att jag kan inte återskapa det här. För att jag vet inte hur jag ska göra. Och då kan vi se att testaren gjorde någonting där. Startade upp Aftonbladet en stund. Råkade trycka escape 4 gånger här och det var det som orsakade felet. Men det är ju kanon att veta det i alla fall. Då har vi det svart på vitt att det var så felet uppstod. Så definitivt en väldigt användbar funktion. Och sen får man dimensionera sina databaser lite grann då, så man har plats för de här filmerna också. Men som sagt, det är någorlunda komprimerat det där. Men som sagt, här får man mycket hjälp för som utvecklare för felhanteringen då. Och när jag sen går in och fixar det här så sätter jag ju om tillståndet i mitt ärende. Resolved, fixed. Rimligtvis så gör jag någon incheckning kopplat till det här och lite annat smått och gott. Men lite utanför fokuset av den här sessionen. Jag vill bara visa att som testare sen när man kommer till jobbet morgonen öppnar upp sin klient och efter det här har bearbetats av en utvecklare och att man har fixat till det här problemet, och då har den också flyttats till resolve-läget. Och härifrån kan man sen som testare ta det här vidare och välja verify och få egentligen möjligheten att köra om samma testcase en gång till och köra de steg som behövdes här då. Okej, frågan var, jag nämnde någonting som heter test runner tidigare, och vad kom då den ifrån? Är den till för att köra någonting utanför den här miljön eller inte? Den är en del av den här applikationen. Så det var lite otydligt förut tror jag. Att testplanering och teststartandet gör man härifrån. När jag sen startar ett test eller gör verify så öppnas test runnern upp här. Det är den applikationen då. Så. Men där har vi en det finns lite mer vi kan titta på det här området också, men vi har lite tidsbegränsningar så jag ska inte gå in mer i detalj på det, utan jag tänkte vi ska titta på automatisering och byggen också. Då kan kan vi ta mer om vi får lite tid på slutet. Ja. Just det. Frågan är, om jag gör verify här, vad händer egentligen då? Det händer egentligen ingenting automatiskt, utan testet startas om igen. Man förutsätts ha fått en ny applikation man kan köra emot. Det behöver vara installerat innan. Så det sker inget automatiskt i det här läget. Kan testaren göra en deployment? Så vitt jag vet inte. Automatiska tester som har kommit till strax kommer att automatisera deployment av testerna, men annars så får man förlita sig på automatiska byggen. Och testaren kan möjligen starta dem via webbklienten emot TFS. Men vanligtvis är det ju antingen en utvecklad driven eller en nattlig process som sköter det. Så. Några andra frågor när vi börjar titta på automatisering?
Ja. Frågan där, det beror väl på vilken klient testaren sitter på. Sitter de på Ultimate eller vad sitter de på egentligen?
Ja, det är klart. Följdfråga, men det beror ju lite på vilken klient man har. Ja. Och vilken typ av testare man är. Som sagt, är man utvecklare / testare, då har man ju båda verktygen typiskt. Är man en ren testare, då kanske man inte är så insatt i deployment-biten. Men det får du gärna knyta an till sen, Thomas. Så vad jag egentligen skulle göra härnäst då, det är att titta på automatisering av test. Det är jättebra att vi får den här möjligheten att få bättre struktur på våra testplaner och på möjligheter att bättre hålla ordning på våra test och våra testkörningar. Men idealiskt så hade vi velat kunna automatisera så mycket som möjligt av själva testinsatsen då. I en ideal värld så hade det varit så, men jag tror fortfarande det är så att de flesta kör mycket manuellt test. Men här kommer vi se att det finns nu verktyg i produkten som gör att det kommer bli lite lättare för oss att göra de automatiska testerna. I 2008-miljön så har vi haft möjlighet att skapa enhetstester och webbtester framförallt. GUI-tester mot webbapplikationer. Men det har varit inte något inbyggt stöd för att testa traditionella Windows-klienter eller mer godtyckliga klienter. Då man får titta efter tredjepartslösningar. Då. I 2010 så byggs det vidare på det tänket. Så det är samma underliggande testramverk. Men vi får en ny testtyp som vi som utvecklare kan jobba med för att skapa det man kallar för kodade gränssnittstester. Och det är då till för regressionstest av gränssnitt. Det kan vara Windows-applikationer, det kan vara skrivna vanliga MFC eller WinForms eller VPF. Men det kan också vara webbapplikationer, så att det finns stöd för de stora applikationstyperna här då. Och när vi skapar upp det här, då får vi sitta inne i Visual Studio. Vi får spela in ett test. Antingen genom att navigera en applikation och så skapas det kod för testet. Eller så programmerar vi dem med den objektmodell som finns för att automatisera ett gränssnitt. Men det finns en klient som låter oss göra en del av det. Vi kunde också utnyttja möjligheten att spela in en action log av det som testaren gjorde när man körde ett testfall. Och då kan vi skapa skelettet för ett automatiserat test ifrån den sekvensen också. Då. Så där finns en ganska naturlig koppling mellan manuell test som man sedan för över till automatiskt test. Och det här tror jag ju personligen väldigt mycket på. Det finns ju väldigt mycket tid att vinna och spara om man får bra ordning på automatiserat test. Jag tror att det här verktyget kommer hjälpa bra att få en infrastruktur för att göra det där. Sen kommer vi fortfarande ha utmaningen med hur hanterar vi testdata och hur ser vi till att miljöer för att köra de här automatiska testerna funkar på ett bra sätt. Och där kommer ju lab management-delen in på ett väldigt bra sätt då för att hantera egentligen både deployment-biten och miljöbiten då. Men som sagt, det är en utmaning att framförallt hantera datat i de testfall som man jobbar med här. Det är min erfarenhet så här långt. Men i övrigt så tänkte jag vi skulle titta på hur det här går till lite snabbt. Och det visar sig att det är inte jättekomplicerat. Jag har min lilla applikation här. Så kan starta upp projektet. Så kan vi se att jag har lagt till ett sånt här GUI-test. Och bara kort konstatera att det ser ut ungefär som ett enhetstest om man har varit van att se det förut. Så att i min .NET Solution så har jag en klass av typen som är annoterad med det här Coded UI-testattributet. Och sen har jag en testmetod som kan genomföra ett test. Gå in och titta på detaljerna för det här testet. Så har den genererat någon kod där som verkar som att den väljer någonting från en employee-lista. Den klickar på lite knappar, den fyller på lite värden och gör någonting som har helt enkelt gjort i mitt manuella test sen tidigare då. Så det är en rätt okej objektmodell att jobba med. Går jag in här och kör testet så kan vi förhoppningsvis till och med se det köra nu då, att när man startar upp testkörningen här så ser ni att, kolla, inga händer. Jag startar applikationen och kör, tror jag, mer eller mindre exakt det testfall som jag hade manuellt sen förut då. Ja. Ja, just det. Så frågan här nu var det egentligen, kan man pausa de här testerna för att komma in som testare och göra någonting mitt i en testkörning? Och så vitt jag vet så tror jag inte det, utan man kör en hel automatisk serie här då. Man kan möjligen skapa fler små pusselbitar som man kan kombinera ihop. Jag tror det du är ute efter, det finns däremot stöd för i den testrunnen som vi körde manuellt förut, där man kan automatisera körning av steg baserade på sådana här actionscript. Så där, det finns nog lösningar på problemet, det tror jag. För att automatisera testfallet sen, så att om vi nu såg det jag hade här i min testplan, det var ju ett testfall som så småningom beskrev ett antal teststeg här. Om jag nu vill köra det här automatiskt ifrån miljön, då behöver jag berätta för testfallet att det är automatiserat. Och jag hade ett sånt som förut, så vi ska ta och titta på det. Så jag backar tillbaks till testplanen och så väljer jag en annan testplan här där jag har ett automatiserat test förberett. Öppnar upp det. Det råkar vara väldigt snarlikt det förra. Så vi har ett antal teststeg här. Vi ser att det är automatiserat. Och under fliken Associated Automation så finns det en koppling till den testmetod i det här automatiska testprojektet då. Så här finns en referens till komponenten som implementerar automatiska testet. Och om jag nu vill köra det här testet automatiskt så kör jag det mer eller mindre på samma sätt som förut. Testplanen har lite information om att det är automatiserat och kopplat till en viss testmiljö. Den här integration test som jag hade startat upp sedan förut. Och den har också vetskap om vilken byggtyp den är kopplad till för att kunna hitta komponenten som innehåller de automatiska testerna. Vill jag köra det automatiska testet, trigga det som testare, så går jag in och väljer Run precis som förut. Jag kan välja Run with Options så ser vi möjligheterna vi har här. Och vad vi har tillgång till här, det är då, dels kan vi plocka vilket bygge den ska ta testfallen ifrån. Och sen har vi också möjligheten att välja vilken miljö den ska köra testerna på. I det här fallet så vill jag att den ska köra det på integration test-miljön då. Så nu startar den upp testkörningen. Den börjar ta kontakt med testkontrollen, testagenten i den här miljön. Och förhoppningsvis här så kommer vi se nu att den börjar köra testerna i den här virtuella maskinen. Så den har startat upp testet och vi har lite tur, skicklighet såklart. Så småningom så kommer den starta klienten och köra samma testfall som man körde manuellt utanför den virtuella maskinen förut då. Och det är lite grann det här som får en att vilja bli testare nu, va? Kommer man kunna sitta hela dagen och bara titta på hur fantastiskt allting blir?
Den virtuella maskinen är igång, men har den startat upp i
Frågan var nu hur hanteras uppstarten av de miljöer som behövs för att köra de här testerna, och det är en ganska manuell process. Så att du får, när du ska köra de här testerna, se till att rätt miljö finns igång. För automatiska tester kopplade till byggen så kan man få dem att starta som en del av bygget. Ja, fråga till.
Den här videon är ju bra i sig, men kan man få mer information runt vad som har gått fel när det går fel? Alltså kanske mer ner på kodnivå eller?
Ja, frågan var, den här filmen som spelas in är ju bra, men finns det mer information att tillgå som utvecklare för att felsöka? Och det gör det. Det finns en ny teknik i ramverket eller studion, vet jag inte riktigt, men som kallas för IntelliTrace, som är en historisk debugger. Så att tillståndet runt exekveringen av en applikation som har den agenten igång när man kör den applikationen, då kommer det loggas vad som har hänt i den applikationen, och du kommer kunna göra en debugganalys av det interna tillståndet i applikationen då. Och den loggen kan du få attachad till körningen då, precis som med filmen. Så. Och den loggen lagras också i TFS, attachad till work itemet, så att man kan ladda ner den som utvecklare sen och ta vid i debugg-sessionen. Ja. En fråga till.
Du refererar ofta till den här virtuella servrarna och maskinerna. Man kör det utan hela virtuella maskinen?
Ja, det kan man. Jag är lite insnöad på det, men det jag menar egentligen här är att det är körning emot de miljöer som vi hanterar i den här testapplikationen. Så de miljöer som finns här som kan vara antingen fysiska eller virtuella. Ja. Så att de testmiljöer som man har tillgång till. Ja. Så pass enkelt i alla fall var det att få till en automatiserad test ifrån ett manuellt testfall. Så i princip antingen skripta upp det för hand eller utnyttja en sån här skriptmapp. Skapa ett enhetstest, liknande test, jacka in det mot testfallet och sen manuellt hantera uppstarten av den testmiljön och deployment mot testmiljön då. Och för att, så att säga, sy ihop säcken lite grann här då, så ska jag ta några korta ord om byggen och deployment. För det är ju egentligen det sista vi behöver nu för att få de automatiska testerna att funka helt transparent i miljön då. Och sen TFS 2005 så har vi haft ett inbyggt byggsystem i produkten så att vi kan automatisera våra byggen. Vi kan automatisera körning av enhetstester. Men så mycket längre har vi inte kommit utan en hel del manuellt jobb och ganska god portion hantverk får man väl säga i dagsläget då. Så det har varit ganska mycket jobb att automatisera GUI-tester ihop med byggen om man skulle vilja göra det. Så det är en del som vi ska titta på nu, hur lab management täcker upp den biten. I övrigt så det har skett en del förändringar i byggmotorn i 2010. Men koncepten är på den stora nivån samma. Man har gått ifrån MS Build till Windows Workflows för att beskriva byggprocessen. Vilket är en mental ändring som ska bli intressant att se hur den hanteras. Men där får man göra lite jobb att byta synsätt om man vill. Det går att köra det gamla naturligtvis också. Men det nya är baserat på workflow. Det är inbyggt stöd för en del nya funktioner som har möjlighet att validera mot en lagermodell och validera mot testpåverkan av systemet och så vidare. Men det är, så att säga, det är ganska så naturliga utvecklingar där. Den stora biten här då, det är ju att bygga vidare på den här modellen som vi har haft sedan förut. Det vill säga att vi har fått stöd i TFS att bygga applikationen och vi har haft krokar för att göra deployment och test. Men vi har fått göra den här biten ganska mycket på egen hand då. Eller väldigt mycket på egen hand. Har vi haft en webbapplikation så visst vi har kanske kunnat göra någon form av X-copy deployment och få det på plats hyfsat lätt. Men det har varit rätt mycket hantverk då. Vad som händer med lab management-produkten i den här bilden, det är att det läggs till en agent för att hantera automatiserad deployment. Så att vi från våra byggen automatiskt med bara lite konfiguration kan få kroken på plats för att flytta exekveringen av processen över till en godtycklig maskin. Så att vi där då kan köra installationsskript och uppdateringsskript vad vi nu behöver för någonting. Och vi får också en infrastruktur runt omkring det här, runt byggprocessen, för att hantera typiskt den virtuella miljön som målmiljön som vi deployar emot körs i. Så att vi kan, när vi har byggt en applikation, be den starta upp och återställa en testmiljö till ett känt nollläge. Deploya ut applikationen, ta ett snapshot på hur systemet såg ut i ett reninstallerat läge. Köra våra automatiska regressionstester för att exempelvis smoketesta att plattformen fortfarande funkar, att våra system fortfarande är okej. Så att testarna ska slippa att när man loggar in på morgonen att allting bara kraschar eller att saker inte hänger ihop. Vi kan ha gjort den typen av smoketester automatiskt efter varje bygge. Och vill vi backa det läget som de här testerna kanske då, om de körde sönder data som inte vill att de ska ha kört sönder, då kan vi utnyttja kopplingen till virtualiseringslösningen till att göra restore på det snapshotet som vi hade innan. Så att vi kan så att säga integrera i hela labbmiljön här då. Och jag tänkte jag skulle runda av med att visa ett kort sånt exempel här då. Så vi har vår applikation. Vi har här bort igenom på labbmiljön en liten deployment map här där vi har någon applikation här som ser ut att vara körd. Idag klockan 12.24. Så där finns det en deployad applikation. Administrationen av den här typen av byggen och deployment, det görs ifrån studion igen då, så att man fortsätter att jobba vidare i Team Explorer och bland sina byggen. Men man kan sätta upp inte bara vanliga byggdefinitioner utan byggdefinitioner som är kopplade mot lab management-miljön och jobba med en förkonfigurerad processbeskrivning över hur den, så att säga, den cirkeln fungerar i verktyget då. Så att jag har skapat en ny byggdefinition, kopplat den till den här lab management-mallen och sen kan jag gå in och göra ytterligare konfiguration utifrån specifika inställningar som den här mallen har satt upp då. Så här kommer jag åt mycket av de här prickarna i cirkeln som vi hade sen förut då. Så att jag kan välja vilken miljö det här bygget ska deployas emot. Mot en körande miljö eller mot någonting som är lagrat som ska startas upp, eventuellt då reverseras till ett visst känt läge innan jag gör en deployment. Så jag vill köra mot den redan startade miljön i det här fallet. Jag kan berätta för processen vilket bygge den ska ta och deploya. Det kan vara det senast kända som man kan plocka härifrån. Eller ett visst specifikt bygge som man kan peka ut. Eller så kan den välja att starta ett bygge och sen ta resultatet av det körda bygget och deploya ut det. Vilket då kanske då är normalflödet i det här fallet. Efter den har byggt så vet den ju nu vad den har byggt för någonting och på vilken miljö den ska deploya det här. Vilken environment. Här ser jag sedan listan av de maskiner som ingår i den miljön. Och jag kan för varje sån maskin gå och lägga till ett antal skript. Eller ett antal händelser som ska exekveras som en del av deployment-processen. Så i det här fallet så vill jag säga att kör deploy-skriptet ifrån build location. Gör det som det skriptet som körs lokalt på den här maskinen nu gör. Som i det fallet kopierar tillbaks filerna och gör ingenting mer. Men där kan man då göra en ganska avancerad deployment. Ta ett snapshot om man vill det. Konfigurera upp att den ska köra vissa automatiska tester som en del av den här körningen. Så har man gjort mycket av det arbete som vi tittar på fram till nu då, så är det egentligen att binda ihop de delarna i den automatiska processen. Och det kommer säkert Thomas berätta att det är precis så enkelt det är. Ungefär. så att vad jag helt enkelt gör, bara för att visa att det här funkar, det är att jag startar mitt sånt här end-to-end-bygge. Så jag kör upp ett nytt sånt här bygge. Låter det starta upp här. Och vad vi kommer se nu är att bygget går igång. Det kommer om en liten stund starta ytterligare ett bygge. För det första bygget här, det skötte ju startandet av virtuella maskiner. Byggnation, deployment. Och som en del av byggnationsprocessen då så kör den ju ett annat bygge för att ta ta fram det som ska deployas. Så att jag tror här alldeles strax så dyker det upp ytterligare en bygge här. Ja, det körde mainbygget. Det har redan gått klart. Och nu håller den då på med nästa del i det här. Så om vi går in och tittar på byggloggen här så kan vi se att den antagligen håller på att traska sig igenom den här processen. Den har initierat miljön. Den har gjort restore när behövde. Kör nu deployment-skripten. Och där gick det nu klart då. Och växlar över till min labbmiljö här så ser vi också att den har uppdaterat det här och att vi har 5 minuter på oss till Thomas ska ta över. Så här finns ju liksom infrastrukturen på plats. Därmed inte sagt att det kommer vara jätteenkelt att få till det här. Förhoppningsvis så är det inte så mycket tekniska utmaningar i den färdiga produkten. Man kan säga att det här är ju den biten som jag brottas mest med. Att få agenterna att hänga ihop och att få den här processen att faktiskt göra det som man vill att den ska göra. Så med det så hoppas jag att ni har fått en känsla för vad lab management-produkten och den här lab managern kan göra. Det är för mig som utvecklar en hel del nya koncept, framförallt i och med virtualiseringstekniken. Men man behöver ju även förstå testdelen av hur ens testprocess fungerar. Så antagligen gör man inte det här på egen hand utan man får sitta i ett team då och komma fram till hur man etablerar den här lösningen på ett bra sätt. Då. Men med hjälp av det så tror jag vi kan adressera många av de här problemställningarna som jag hade med i början. Då, så att vi kan få bättre produktivitet i och med att vi kan själva skapa upp miljöer när vi behöver dem. Vi kan styra över dem så vi kan starta och stoppa dem. Och vi har så att säga tillgång till rätt infrastruktur. Vi kan förbättra kvaliteten rejält skulle jag säga i och med att vi på ett enkelt sätt kan få till både manuell och automatisk test emot de här godtyckliga miljöerna. Vi kan jobba mer agilt eller med kortare inkrement genom att vi kan automatisera mer så därför har vi möjlighet att också köra tester och annat oftare. Och rimligtvis så kommer det också innebära en minskad kostnad för att ha de här labben. För vi kan ju använda betydligt färre resurser för att göra samma sak som förut. Så med det ska jag lämna över till Thomas. Tack för mig. Frågor tas gärna efteråt. Det kommer finnas kvar här. Det finns lite information på vår webb och annat. Vi kör en liten kurs i det här om några vecka hos Informator och är ni intresserade av att titta på uppgraderingen till 2010 för att kunna ta nytta av det här så finns Magnus här som kan ta en del detaljfrågor och jag också runt vårat erbjudande runt den delen också. Då.